Ja, det här är alltså en extra sändning från Ekoredaktionen som vi har satt in med anledning av att krisen i regeringen nu är total. Regeringen ska ombildas. Torbjörn Fälldin har kallat till en presskonferens i riksdagshuset som ska börja nu klockan 19. Och vi ska genast över dit och reporter Arvid Lagerkrans.
Ja, här i nya riksdagshuset och den stora partilokalen där alltså Torbjörn Fälldin kommer att hålla en presskonferens alldeles strax. Det är inte riktigt säkert att han håller tiden precis, för han har haft det jäktigt som alla vet. Och han kommer alltså direkt från talmannen där han har inlämnat sin avskedsansökan. Och regeringen kommer alltså att ombildas och han kommer att hålla ett litet tal här om en liten stund. Stora partilokalen är inte helt full, men det är väldigt många journalister här och TV är förstås här också. Och sen har vi sett att hela centerstatsrådstoppen, de centerpartiska statsråden, de är också här och lyssnar. Olof Johansson har väl väckt det största intresset. Han fotograferas nu livligt från alla håll. Sen kanske vi ska något gå in på vad som också Folkpartiet och Moderaterna har för sig. De kommer att ha en presskonferens från Folkpartiet, alltså Ola Ullsten, klockan 20 har det sagts i den här lokalen. Och en halvtimme senare, 20.30, kommer moderatledaren att hålla en presskonferens här. De kommer alltså inte vara med nu, utan det är bara Fälldin. Vi har dock fått ett uttalande från Boman och Ullsten. Thomas Hempel, du har tittat lite närmare på vad de anger för motiveringar för vad som har hänt.
Ja, den motivering som man först fäste sig vid, det är att det står i det här pappret att Centerpartiet som villkor för fortsatt regeringssamverkan har krävt att Folkpartiet och Moderata Samlingspartiet nu skulle bindas med nya långtgående beslut i energifrågan. Och så säger de sen att vid dagens sammanträde med regeringen så har de avvisat detta ultimatum som man betecknade som. Och nu kommer, verkar det som det är lite stim borta vid dörren, men vi har inte sett Fälldin ännu.
Men innan han kommer, Thomas, det som alltså det här tycks bli, det är alltså en regering med moderater och folkpartister.
Ja, om man tittar i slutet av det här pappret så står det där att en ny icke-socialistisk bör bildas. Den får
Nu har alltså Torbjörn Fälldin anlänt och han går upp på det här podiet. Han svänger sig fram här mellan olika
tekniska
apparaturer som tv-teknikerna har, och han går upp nu på podiet och han fotograferas och ser rätt så spänd ut. Han sätter sig nu till rätta och kommer alltså inom ett litet ögonblick att meddela vad han har att komma med.
Det dröjer tydligen lite
ytterligare eftersom det tal som han ska hålla skulle mångfaldigas så att vi journalister skulle få tillgång till det. Nu går han till och med till talarstolen i den här stora partilokalen och nu börjar han. Ja, nu blev det tydligen så att där fanns det inte alls tillräckligt mycket mikrofoner. Så att alla hade trott att han skulle sitta på den plats där man brukar sitta när man håller presskonferens. Men vi ska se om det kan ordna till sig i alla fall. Vi väntar här och ser vad som händer. Ja, det är tydligt att Torbjörn Fälldin vill stå i talarstolen när han håller det här anförandet. Och det gör att det är vissa besvärligheter för oss på TV då att få fram våra sladdar och annat. Men jag tror att det inom en inte så lång stund ska vara ordnat. Om att det inte längre finns förutsättningar att fortsätta det hittillsvarande regeringssamarbetet. Väljarna uttalade 1976 ett
klart krav på en icke-socialistisk trepartiregering. I väljarnas mandat för den sittande regeringen ingick emellertid också ett bestämt krav på en omläggning av energipolitiken. Man kan naturligtvis diskutera hur stor betydelse energipolitiken hade för valutslaget 1976. Men det där var ostridigt att den bidrog till att majoriteten i riksdagen svängde över i icke-socialistisk favör. Detta krav på omläggning av energipolitiken kom också till tydligt uttryck i regeringsprogrammet. Den nya regeringen förband sig där bland annat att genomföra ett omfattande energisparprogram och att vidta åtgärder i syfte att utveckla teknik för användning av förnybara energikällor, solenergi, vindkraft och jordvärme. När det gäller kärnkraften sades det ordagrant i regeringsprogrammet, jag citerar: "Kärnkraften är förenad med stora problem och risker. Satsning på kärnkraft kan inte ske om inte dessa risker bemästras på ett betryggande sätt." Slutcitat. I fråga om energisparande och om utveckling av nya alternativa energikällor har också regeringen i stor enighet kunnat genomföra mycket omfattande insatser. Det har redan avsatt betydande resultat. Det är bland annat mot den bakgrunden som man nu räknar med ett väsentligt lägre elbehov under 1980-talet än man gjorde tidigare. När det gäller kärnkraften så har regeringspartierna varit överens om att om behovet av skärpta säkerhetsvillkor, och det har då främst gällt omhändertagandet av det radioaktiva avfallet. Det var på det viset som villkorslagen kom till. I en del konkreta frågor som har rört kärnkraftsprogrammet har det som hänt varit svårare att komma överens. Har det, som ni känner till, varit svårare att komma överens. Redan i regeringsbildningen var det ju aktuellt att ta ställning till laddning av Barsebäck 2. Vi enade oss om att den reaktorn skulle få laddas, och laddningstillståndet för Barsebäck 2 förlängdes sedan i december 1947. Det innebar en väsentlig eftergift från centern, men också ett avgörande bidrag för att uppnå den kompromiss som var nödvändig för att överhuvud möjliggöra en regeringsbildning mellan de tre partierna. Politiskt så drog vi i centern på oss en svekdebatt för denna kompromiss. Och denna debatt gav också ett visst utslag i opinionssiffrorna. Nästa konkreta fråga gällde byggandet av Forsmark 3. Det var på våren 1977. Regeringsprogrammet borde enligt centerns uppfattning tolkas så att man inte byggde ytterligare reaktorer. Folkpartister och moderater hade en annan uppfattning, och resultatet blev att bygget av Forsmark 3 fick fortsätta. Beslutet föregicks av samma hetska utfall i tidningar och på andra håll mot centern som under den senaste tiden. Men väljaropinionen, så som man nu kunnat läsa den i olika mätningar, förhöll sig ändå väldigt stabil. Och detta upprepades vid nyåret 77-78, när regeringen fattade sitt beslut om fortsatt drift av Barsebäck 2. När det gällde Forsmark 3 bestämde regeringen sig då för att låta Vattenfall utnyttja kvarstående medel under hösten 78 och att slutligt ta ställning när energikommissionens arbete var avslutat. Villkorslagens tillkomst ledde till en kraftigt intensifierad forskning om säkerhetsfrågorna. Särskilt gällde det omhändertagandet av avfallet. Och den ledde i första hand till det så kallade KBS-projektet. Denna forskning har vi i centern sett som något mycket positivt. Mot bakgrund av de tidigare motsättningarna så kom det inte oväntat att meningarna var delade också när vi skulle pröva ansökningen om laddning av Ringhals 3 och Forsmark 1. Till sist blev vi dock gemensamt överens om att säga nej under hänvisning till att det inte visats att slutförvaret uppfyller kraven. Vi blev också överens om att regeringen borde redovisa invändningarna i det formella beslutet för att ge företagen en chans att komma med förbättringar. Regeringen sa alltså nu nej till laddning av Ringhals 3 och Forsmark 1. Den överenskommelse om dessa frågor som ingicks i fredags, den bekräftades formellt vid dagens regeringssammanträde. Och den står alltså alla fast i. Och denna överenskommelse har aldrig varit ifrågasatt ifrån centerstatsrådens sida.
Jag har själv länge hyst uppfattningen, den delas av Centerns alla statsråd, att regeringen vid den här tidpunkten också borde fatta beslut inte bara i laddningsfrågan utan också om den fortsatta byggnationen i Forsmark och om huvudinnehållet i den energiproposition som ska komma enligt riksdagens beställning och som en följd av energikommissionens förslag. Det var, som jag såg det, helt enkelt en förutsättning att vi gjorde så för att regeringen skulle få arbetsro. De problemställningar som jag nyss har nämnt och som inte ingick i förra fredagens överenskommelse har också varit föremål för diskussion före denna överenskommelse och i all synnerhet under tiden därefter i överläggningar mellan regeringspartierna. Det har visat sig vara omöjligt för de andra partierna att godta den inställning i sak som Centern har beträffande Forsmark 3, alltså att ingen mer reaktor ska byggas. Och jag har då efter olika förhandlingsturer försökt att få de andra partierna med på att hänskjuta den frågan tillsammans med energipolitikens långsiktiga inriktning till folkomröstning, så som de tre partierna gemensamt har angett i regeringsprogrammet som en sista utväg för att överbrygga motsättningar av det här slaget. Också det har misslyckats. Folkomröstningen skulle enligt vår uppfattning ge medborgarna möjlighet att ta ställning till olika alternativ. Och för vår del vill vi avbryta byggandet av kärnkraftsaggregat och därigenom sätta det bortre parentestecknet. Självklart skulle inte bara de båda övriga regeringspartierna utan också oppositionen ha frihet att föra fram sina alternativ i en sådan folkomröstning. Det är en självklarhet att i en koalitionsregering så måste alla partier vara beredda till eftergifter. Men det får aldrig gå så långt att något parti kräver att ett annat ska utplåna sin själ. Centern gjorde, som jag redan har understrukit, en avgörande eftergift redan när regeringen bildades. Starttillståndet för Barsebäck 2 blev i själva verket en förutsättning för att överhuvud skulle kunna bildas en icke-socialistisk trepartiregering. Centern har också gjort eftergifter i energifrågan därefter. Vi gjorde det senast i samband med det beslut som bekräftades vid dagens sammanträde. Vi har varit beredda att gå en kompromissväg, folkomröstningsvägen, för att kunna lösa de återstående problemen. Och jag har personligen i flera tillfällen sträckt mig längre än vad jag skulle gjort om jag bara hade varit partiledare. Jag har naturligtvis fullt ut insett att med den uppgift jag har haft så har jag haft alldeles speciella skyldigheter att verka för att regeringen skulle kunna hålla samman. Och på den grunden så har jag fått åta mig en medlande roll i flera tillfällen. Samtidigt måste man, som jag ser det, också kunna kräva att partier som inte innehar statsministerposten bidrar till att bevara sammanhållningen inom en flerpartiregering. Det har varit nästan omöjligt att få Moderata samlingspartiet och Folkpartiet att inse detta. Det är helt enkelt så att vi har vägrats att låta svenska folket i en folkomröstning ta ställning till vårt alternativ. Det var detta enkla enda som vi begärde i slutförhandlingarna. Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta. I övrigt så bryter vi Centern upp från detta regeringsarbete utan bitterhet. Det finns inom vårt parti en obruten tradition ända sedan 30-talets krisår att vare sig vi har varit i regering eller opposition verka för konstruktiva lösningar i sakfrågorna. Och det gäller ju inte minst, jag vill visa det inte minst under den gångna regeringsperioden. Vi har ofta fått ta på oss ansvar i ekonomiskt brydsamma tider. Vi har varit beredda till kompromisser. Men gränsen för kompromisser har alltid satts där de folkliga ideal kring vilka vår politik är uppbyggd riskerar att kränkas. I den traditionen kommer centern att fortsätta att verka, vare sig vi framöver kommer att vara regeringsparti eller inte. Vi kommer att med det starka folkliga stöd som vi har fått verka för den politik som vi har i vårt program och som vi har drivit till exempel under denna regeringsperiod. Vi kommer att verka för att de många kvarstående ekonomiska problemen när det gäller ungdomsarbetslösheten, industrikrisen och så vidare får den lösning som vi har verkat för i regeringen och som vi senast har bekräftat i regeringens deklaration inför riksdagen i förrgår. Vi kommer att utforma klara förslag där riksdagen står inför viktiga beslut som tänker på regionalpolitiken, stödet till barnfamiljerna och så vidare. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ett decentraliserat samhälle. Vi kommer att verka för bättre materiell standard, framförallt för de sämst ställda, men också för höjd livskvalitet och för en bättre miljö. Jag kan försäkra er att centerrörelsen står väl rustad för att genomföra den uppgiften. Det är något som jag har fått helt klart för mig vid de senaste dagarnas många och intensiva överläggningar i statsrådskretsen, i partistyrelsen, i förtroenderådet och i riksdagsgruppen.
Torbjörn, jag skulle vilja fråga dig, känner du dig lättad nu?
Nej, jag tycker naturligtvis att det är beklagligt att det inte har varit möjligt att nå en enighet så att regeringsarbetet som i mycket hög grad har varit framgångsrikt. Jag är medveten om att resultaten kommer att mogna fram nu av de åtgärder som är vidtagna tidigare. Jag anser att det är beklagligt att inte det gick att nå enighet i regeringen.
Men är det här en lämplig metod att stoppa kärnkraften?
Jag tycker att det är en metod som ingen egentligen borde kunna säga nej till. Här är det bevisligen så att det finns skilda opinioner. Den finns i alla partier, även om jag vågar påståendet att opinionen är mest enhetlig inom centern. Men vi har ju många undersökningar som visar att i de andra partierna så är det skilda opinioner. Jag tycker det är egendomligt. Jag är egentligen mycket förvånad över att man så kategoriskt har vägrat svenska folket att i en folkomröstning ta ställning till olika alternativ. Och det tycker jag är särskilt egendomligt av en regering som just lägger fram förslag om att vi skulle kunna ha beslutande folkomröstningar när det gäller till exempel grundlagsändringar. Och jag menar att visst är en grundlagsändring utav stor räckvidd i tiden och i annat avseende, men det är också energipolitikens framtida utformning.
Men vem tror du att de här partierna kan utgöra ett trovärdigt regeringsalternativ igen?
Det får du fråga svenska folket. Det får vi besked om sedermera. Jag konstaterar att det är på denna punkt som enighet inte har kunnat uppnås. Och man har trots de många eftergifter som vi har gjort i enighetens intresse i slutvarvet vägrat oss att ha rättigheten att låta svenska folket i en folkomröstning ta ställning till vårt alternativ och andra alternativ.
Men den sakfrågan som sträcker sig,
frågan om vi ska ha 11 kärnkraftsreaktorer. Ja, det är en fråga om vilken framtida utformning vi ska ha utav energipolitiken. Vilken roll i denna energipolitik som kärnkraften ska ha. Det är att konstatera det som gör mig förvånad att det inte har varit möjligt att nå framgång i sakfrågan. Det är följande omständighet. Så som man bedömde behovet av elström 1975. Vi hade en annan bedömning, men jag håller mig nu till majoritetens. Om man jämför denna bedömning av behovet 1975 med den bedömning man gör idag, då håller jag mig inte till några sparalternativ, så är det en skillnad uttryckt i aggregat, kärnkraftsaggregat, på 7. Det skiljer i runda tal 7 aggregat. Trots detta har det varit omöjligt för dem att acceptera att man gör en reduktion på det program som är igång. Gör man det, så frigör man också resurser för att satsa på alternativ energiproduktion. Men om man binder fortlöpande mer pengar på detta område, så kommer man därmed automatiskt att bromsa upp utvecklingen när det gäller att lägga om för att utnyttja flödesenergin. Och det har alla, i varje fall med sina läppar, sagt sig att de vill arbeta för.
Men ändå var det ju så att det som kom att spränga regeringen, det var frågan om 10 reaktorer eller 11, om kärnkraftsparentesen ställas där. Och då är ju frågan, var det verkligen nödvändigt att spränga den första borgerliga regeringen i Sverige på 40 år?
Ja,
på frågan om vi skulle ha 10 eller 11 reaktorer.
Jag vet att man på sina håll älskar att framställa det så. Men vad det är fråga om är ju att inte fortsätta byggandet av reaktorer i Sverige, utan sätta det bortre parentestecknet vid de som faktiskt existerar.
Men existerar.
Och det är 10. Det är 10 som existerar.
Det byggs ju en 11:e reaktor, och stoppar man den nu.
Om du gör detta till en sifferlek och bortser ifrån vilka möjligheter som öppnar sig för energipolitiken i övrigt om man tar detta beslut. Men om du nu gör det till en sifferlek, då har vi sagt, vi har detta alternativ som inte alltså bara är frågan om antalet reaktorer, det är i hög grad frågan om den framtida energipolitikens inriktning. Om någon sedan kommer att ha ett alternativ 11, så är väl den fråga du ställer mer befogad till dem än till oss.
Vill du verkligen lägga hela skulden på de två andra borgerliga partierna att regeringen sprack nu?
Jag sa i det anförande jag höll här också att de har ifrån sina utgångspunkter icke ansett sig kunna biträda frågan, att icke ansett sig nu kunna ta ställning i sakfrågan. Och för detta har jag stor respekt. För det har varit en förutsättning för detta regeringsarbete, att vi har haft i grunden respekt för varandras uppfattningar. Så på den punkten är ingen kritik. Men kritiken ligger på området: varför vägrar man svenska folket att ta ställning till vårt alternativ i en folkomröstning? Det hade varit möjligt att ta det och förskjuta energipropositionen ett år. Jag tror inte att någon har kunnat säga att det i sak har inneburit någon egentlig olägenhet.
Du menar i alla fall att det var deras fel att regeringen sprack idag?
Ja, de har ett alldeles avgörande ansvar för att de inte var beredda att biträda en folkomröstning där de själva naturligtvis hade frihet att formulera sitt alternativ, men där vi hade bara det kravet att vårt alternativ skulle få underställas folket i en folkomröstning.
Torbjörn Fälldin, vem vill du föreslå hos talmannen som din efterträdare?
Nu hör det ju till ordningen att de där samtalen med talmannen, de är på tu man hand. Och jag har inget behov att via massmedia låta talmannen veta vad jag tycker i den frågan.
Är du beredd att stödja en regering ledd av Ola Ullsten till exempel?
Du får återkomma med frågor om regeringsbildandet när det har, åtminstone bör det ha passerat det stadium som inleds imorgon när talmannen tar upp samtal med partiordförandena.
Men du måste väl ändå
Har erbjudit att man skulle ta denna vecka på sig, och har under de här senaste dagarna sagt att vi kan förlänga den tiden ännu ytterligare några dygn om man hade ett behov av att tänka igenom det ännu ytterligare, men det har man inte varit intresserad av.
Varför bara några dygn?
När vi av och till så nämndes folkomröstningen under de överläggningar som föregick laddningsbeslutet. Ingen nappar egentligen på fullt allvar då, utan man sökte mera vägar på sakfrågans område. Mycket konkret så påminner jag om folkomröstningsalternativet på torsdag kväll och på fredag förmiddag. Då gjorde jag det mycket konkret, och sedan har vi diskuterat det. På tisdag så uttryckte jag som min uppfattning att vi borde klara det här så snart som möjligt för att regeringen skulle få arbetsro, och att vi därför borde klara det före veckans slut.
Är det inte så att vi har ställt dem inför ett ultimatum, de andra två partierna?
Nej, jag har verkligen inte ställt dem inför något ultimatum. Jag Och det är en uppfattning som de delar. Jag kan berätta ifrån sammanträdet idag att man var oerhört angelägen där om att få fram ett beslut i den här frågan redan idag. Jag sa då att ur min synpunkt så är först hela denna vecka helt användbar och jag är beredd att sträcka mig ett par dagar till. Så jag har inte ställt dem inför något ultimatum i tid. Det enda som kan sägas vara ultimatum, det är vårt krav att åtminstone få underställa vårt alternativ i en folkomröstning.
Men man säger i sitt gemensamt uttalande från Bomman och Östen nu att vi avvisar inte tanken på folkomröstning, men beslut om en sådan måste självfallet föregås av en noggrann prövning av möjligheten att ställa realistiska och meningsfulla frågor.
Det är fullt klart. Det är fullt klart. Det är för det första så att i rent tekniskt avseende så vet jag genom justitiedepartementet att den delen av en folkomröstningsproposition, den kan man ta fram mycket kvick. Sen har jag öppet mediet, och det har vi gjort ifrån centerstatsråden också. Naturligtvis kan vi ta tid på oss att formulera frågorna. Men vad vi ville ha besked om, är ni beredda till en folkomröstning där vi tillåts formulera en fråga ungefär så här? Och sen får vi, om vi är beredda till att säga varandra det, då kan vi skaffa oss ytterligare tid för att formulera frågorna. Men jag menar, det är en fråga om politisk vilja i det ögonblick man tar ställning till två saker. Ska vi ha folkomröstning? För det andra, ska folkomröstningen vara sån att den erbjuder möjlighet för människorna att ta ställning till alternativ? Och det kan man inte behöva ha några långa förutsättningslösa, eller vad det heter, står det i det där pappret, undersökningar om. Det är en fråga om politisk vilja.
Hur är då ditt alternativ?
Ja, frågan är inte konkret och exakt formulerad, men vi har sagt att ingen utbyggnad utöver de som faktiskt är färdiga. Samtidigt så är det då en fråga om ett vägval i den framtida energipolitiken, i den meningen att man sätter det bortre parentestecknet för kärnkraften och dess roll i energiförsörjningen. Det är innehållet i denna fråga.
Anser sig Centern förpliktigad att rösta mot varje regering som bygger ut kärnkraften utöver 10?
Vi känner oss förpliktade att fortsätta att verka för en energipolitik med en inriktning som är känd och som jag kortfattat har återgett här.
Men röstar ni emot varje regering som inte står för den energipolitiken?
Vi kommer att rösta för våra egna energipolitiska förslag. Hur de andras förslag konkret kommer att se ut kan jag ju inte i förväg veta med säkerhet, även om jag kan ana mig till det. Om din fråga är en variant på hur vi ställer oss vid en omröstning när talmannen har utpekat en statsminister, så får du vänta med svaret på den frågan tills det börjar bli aktuellt. Låt oss först träffa talmannen och genomföra de samtalen.
Är ni alla frågor som kommer upp att känna er bundna av regeringsförklaringen även i fortsättningen?
Regeringsförklaringen i alla dess principavsnitt tycker vi fortfarande är en bra politik. Men naturligtvis så återstår det på mycket utav det som är annonserat i regeringsförklaringen, ett konkret detaljarbete. Och där kan vi inte i förväg binda oss för några detaljlösningar.
Det ser vi att du och din parti kommer att
göra. Jag räknar med att de som har verkat i det här partiet under många år, de känner igen partiet i den meningen. Att kompromissa kan man göra.